Framtidens e-handel. Din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Trade. Trade är det nya sättet att betala leverantörer. Trade betalar dina leverantörer direkt och ni betalar tillbaka flera månader senare så att ni hinner sälja varorna först. Gå in på trade.io och ansök om obegränsad tillväxt. TREID.io.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polma Spänger och idag så ska vi prata om en liten nisch inom logistik, nämligen framtidens last mile leverans. Om det här ska vi prata med en expert som har jobbat med det här i 3 år genom sitt bolag Boxicon. Varmt välkommen till podden, Olle Årman.
Hej, tack för att jag får vara här.
Hur är läget, Olle?
Det är bra.
Du cyklade till stan hemifrån från Älvsjö var det, va?
Yes, exakt.
Hur fort cyklar du?
22 km i timmen i snitt, någonting sånt där.
Elcykel?
Vanlig cykel naturligtvis.
Och hur mycket tränar du? Du är sjukt vältränad.
Det är väl huvudhobbyn skulle jag kunna säga. Möjligen spela dataspel eller något liknande skulle kunna konkurrera med det. Så att jag cyklar väl, promenerar raskt en timme om dagen, tränar 4 dagar i veckan. Ja.
Det... Och vad gamer du för någonting?
Alltså det är ganska tråkiga saker. Gamer kan man knappt kalla det. Det är just nu spelar ett strategispel som är ganska smalt skulle jag säga.
Starcraft 2.
Age of Empires. Det är inte så roligt. Alltså det är ännu mer. Det är ett turn-based, turbaserat strategispel. Ja, så smal publik så kan jag säga.
Men hur kommer sig gamingintresset?
Alltså vi började spela, alltså det var liksom, alltså jag är ju från Commodore och det är jag ju glad för idag, Commodore Nintendo tiden. Vi började ju liksom 84, 85, 86 där när de här grejerna kom. Så att det är liksom i 30 år har man haft någon form av dator att leka med. Det man gjorde då var ju att leka med dem.
Du måste berätta för 93% av lyssnarna vad Commodore är för någonting.
Commodore är, jag skulle kunna kalla det den första datorn i alla fall som gick och den första som hade någon form av publik i alla fall. Så ja, det är någonting, om man inte vet någonting om Commodore, gå in på Wikipedia och läser, det är kul.
Och de säljs säkert för hur mycket pengar som helst. Oh, de här i goda skick och så.
Ja, alltså exakt. Ja, det vet jag inte ens hur man skulle kunna få tag på. En riktig fungerande Commodore. Men, ja.
Och anledningen är att målgruppen är tech-entreprenörerna i Silicon Valley som har lite cash, som köper de här prylarna, alltså, och ställer ut dem i sina feta hus.
Nostalgin från, alltså de idag som liksom gjorde det som var roligt på 80-90-talet, det finns folk där med pengar, ja.
Ja, men vad kul. Men du, berätta lite om dig, Olle. Du har ju barn i Norge och du bor i Sverige. Berätta lite om det.
Ja, nej, alltså jag och min exfru träffades i Norge. Vi flyttade till Sverige, fick barn i Sverige. Det tog slut, tyvärr. Så bestämde vi att hon skulle få flytta hem till liksom där hon var ifrån i norra Norge och så bestämde att barnen skulle bo där. Och på den vägen är det. Så att jag reser ungefär, kan det vara 10 dagar Sverige, 10 dagar Norge ungefär. Så flyger jag upp, flyger ner. Så det blir ett par flygresor per år. Men det är det värt.
Och berätta lite om dig själv. Alltså du körde ju juristlinjen typ 2003 tror jag att det var. Och sen så var det tänkt att du skulle börja jobba på någon fet juristbyrå i Stockholm kanske. Och bli partner så småningom och sådär. Men det sket sig. Du blev entreprenör istället.
Ja, exakt. Alltså, jag misslyckades kapitalt kan man säga som jurist. Jag och annars så var det faktiskt en av våra tidiga lärare som sa ungefär så att ja, men, en stor del av er kommer få riktigt bra betyg. Ni kommer få de bästa juristjobben. Ni kommer bli åklagare, domare. Och sen så finns det ni som kommer få liksom halvdana men ändå ganska bra betyg. Ni kommer bli framgångsrika advokater. Ni kommer liksom få den typen av välbetalda juristjobb. Och sen så finns det en del som inte kommer få de här jättebra betygen och idéer kommer gå riktigt bra för. Så jag får väl säga att jag fastnade i det sista då. Dåliga betyg. Så, ja, eller medelmått i alla fall.
Och du körde ditt första bolag för typ, är det 20 år sedan snart?
Alltså jag började 07, så 16 år sedan. Men det kom väl inte riktigt igång förrän 08. Jag tror första leveranserna gjorde vi 08.
Och vad gjorde det bolaget?
Postboxar. Och det är egentligen där jag fastnat, höll jag på att säga. Det är inte så att jag fastnade, jag vill hålla på med. Postboxar, fastighetsboxar, typ brevlådor i system som man sätter i flerbostadshus. Och så tänker man brevlådor, ja okej, det är där man får post. Och då säger jag så här, ja delvis, men det är också där du får faktiskt majoriteten av dagens paket.
Och det är det vi ska snacka om lite idag, så det är en nice transition. Men jag tänker så här, varför kan inte bara ett Clas Ohlson eller ett Rusta gå och börja sälja postboxar. Det här är ju ganska enkelt. Det är liksom en metalllåda som kan proddas i Kina för liksom 420 spänn.
Dels finns ett omfattande regelverk kring postboxar. Det finns en EU-standard på, jag vet inte hur man säger det, många hundra. Den är implementerad i Sverige via då en svensk standard. Så att det finns regelverk för hur stora facken ska vara, hur de ska vara utformade. Man gör säkerhetsklassningar, man gör inbrottsklassningar. Man definierar hur högt ett system kan bli, vilka låssystem du ska ha, vilka centrallåssystem. Alltså det är jätteomfattande regelverk kring det. Man tror att det är liksom enkelt. Det är inte som en brevlåda. Även brevlådor har regelverk kring sig, men fastighetsboxar det är komplext. Och i och med att de måste vara byggda med centraldörr för att brevbäraren ska kunna sortera in paket, så blir det också mer komplex av den anledningen. Så att producera i Kina kan man säga, fram till vi kom in i branschen så var det man gjorde. Att det är rätt mycket, mycket manuellt arbete att bygga en sån fastighetsbox. Man kan säga att Boxicon vi bygger på ett patent som vi tog fram 2020 tillsammans med en jätteduktig konstruktör. Och det patentet gör att vi kan producera en postbox bättre än man kunnat innan. Alltså ett bättre postbox som rymmer som blir mer utrymmeseffektivt, som vi kan tillverka till ett lägre pris fast vi producerar i Sverige. Det gör också att vi kan tillverka det mer hållbart. Så att om man ska säga att om alla postboxar som man tidigare har köpt så att säga byts ut mot våra, så skulle vi minska mängden plåt i postboxbranschen med ungefär 100 ton, lite drygt.
Just det, och Boxicon är ju bolaget du kör idag, så du är kvar i postboxbranschen, men du sålde ju ditt tidigare postboxbolag typ 2018,
slutet 2018, och transaktionen gjordes väl 2019 eller något sånt där.
Hur stora var ni då?
Då omsatte din box ungefär 75 miljoner.
Och hur mycket vinst är ni?
Vi utvecklade väldigt mycket saker. Vi jobbar ju med det här med digitala postboxar, digitala olika entrésystem för att på sikt ta sig mer mot paket så att säga. För det är dit man någonstans, det är det man vill jobba med. Så att det var inte särskilt vinstdrivande det bolaget. Så kan man väl säga. Det vi gör nu idag är betydligt mer vinstdrivande. Vi har lärt oss egentligen av våra gamla misstag, så kan man säga. Så att det är där man skulle behöva komma in. Så att din box var egentligen aldrig en bra vinstmaskin, utan det fick vi istället ta med oss i lärdom till Boxicon, där vi redan från början bestämde att det här ska vara ett lönsamt bolag.
Och vi ska snacka lite om det. Vi ska snacka lite om last mile-leveranserna och hur det ser ut idag och hur det kommer att utvecklas framöver och så vidare. Men du som har entreprenörat lite, och lite apropå lärdomar, alltså, vad har du lärt dig? För jag gissar att under de här 15 åren då du körde, hette det Din Box?
Din Box, precis.
Din Box, så gick det ju säkert skitbra ibland. Så det var asglad en tisdag. Exakt. Och sen på onsdag gick det åt helvete. Och sen på torsdag så kanske ni fick en order, så blev du glad igen och kom hem till barnen. Ja, och sen på fredagen var det kanske ett, alltså, det är ju vad det är med entreprenörskapet. Liksom, har du några generella lärdomar som du kan dela med dig?
Så mycket så att det är nästan svårt att trycka ihop det i ett poddavsnitt. Men en sån här grej som vi sa, det här måste vi bli duktiga på, det är att vi från början ska vara lönsamma, vi ska vara välkapitaliserade. Vi ska inte först investera och sen så att säga få in pengarna, utan vi ska driva det och inte vara lika personalintensiva, utan att vi hellre försöker att tänka så att säga hur vi producerar så mycket som möjligt med det vi har, istället för att tänka så att ja, men nu ska vi ta in den här funktionen för det blir säkert skitbra, utan att det, så här, vi drar det till det liksom inte funkar så att säga. Så att jag tror att vi en sån där som i alla fall passar i vår bransch och för hur vi jobbar, är att vi först så att säga tjäna pengarna och sen tar in nästa funktion så att säga. Och det har varit framgångsrikt för oss. Jag menar, vi har ju vuxit över 100% per år. Alltså någonstans mellan 103% per år. Det gör ju oss till liksom, det är väl ett av de snabbast växande bolagen i Sverige skulle jag tro.
Och det låter som att du gick igenom lärdomarna från Din Box till Boxicon, och det låter också lite som att det ligger i tidsandan att liksom tjäna pengar först och gasa sen, istället för att ta in 162 miljoner i riskkapital och ta 16 länder samtidigt.
Exakt, och det var exakt den liksom lärdomen vi drog. Alltså vi ska inte anställa för varenda funktion eller tänkbar tillväxtmöjlighet vi kan ha, utan vi testar oss fram, vi gör det med den kunskap vi har, vi hittar andra vägar för att så att säga ta oss dit vi vill. Och sen när vi märker att men här, nu har vi pengar på kontot, vi gör väldigt mycket vinster, då bygger vi på med kanske en administrativ funktion eller utveckling eller vad det kan vara. Och det gör att vi har gott om pengar på kontot, vi kan gasa när vi behöver gasa, vi behöver inte tvärbromsa hela tiden. Det är också en sån sak som jag lärde mig från, så att säga, tidigare entreprenörskap, att man helt plötsligt var man tvungen att tvärbromsa för att man fick inte in några ordnar man hade hoppats på, eller någon kund var missnöjd med någonting och så blev det inte betalt enligt vad man hade tänkt sig och så vidare.
Och det där snackar inte så mycket folk om, alltså att ha någon slags arbetsro så man kan arbeta strategiskt och systematiskt i sitt bolagsbyggande. Och arbetsron innebär ju liksom lönsamhet delvis, men kanske också att, som du säger, att liksom de här små shitstormsen till höger och vänster, att de inte liksom innebär en handbroms.
Exakt. Nu är det väldigt lite som går fel, ska jag säga. Vi gör ju, levererar bra produkter och bra, men skulle någonting gå fel så är det inte kris. Skulle en kund inte betala så är det inte så att vi måste typ inte få ut lön nästa månad eller inte kan köpa in varor, utan vi bygger upp en buffert för att kunna driva ett tryggt företag för oss själva och för våra kunder. Så våra kunder kan lita på att de ska få det de får och vi har råd att hålla våra löften, så att säga. Det är en jätteviktig grej som pratade man inte om för ett antal år sedan. Idag är det ju, jag menar, en självklarhet. Och det är på sätt och vis svårt. På sätt och vis är det liksom lättare. Att jobba med det lätt, att komma dit är svårt.
Och innan vi går in och snackar lite last mile så vill jag prata om Boxicon som ni bedriver idag. Alltså ni säljer ju postboxar då till företag. Det här är en business to business affär. Jag gissar att ni har en hemsida, kanske genom Squarespace eller något sånt. Eller kanske till och med att ni har gjort ett e-handelsspett och då har ni satt upp en Shopify butik där man kan köpa postboxar och liknande. Men det är intressant att ni säljer business to business, och jag skulle gissa att e-handeln eller hemsidan åtminstone är väldigt viktig i den informationsåtergivningen som era kunder kräver. Hur tänker ni gällande e-handel internt?
Ja, alltså e-handel, man kan ju säga att e-handel för oss är en viktig del av e-handeln är att synas. Vi når våra kunder på det här klassiska sättet, det vill säga att vi ringer till ett bygge och säger så här, ni bygger ett hus, kan vi vara med och leverera postboxar dit eller lämna pris i alla fall. Och det får man ju då såklart som regel. Men alla andra, ofta är det så att man köper en postbox, det är en engångsaffär. Det är ingenting, en bostadsförening till exempel som köper en postbox, gå in på nätet. Syns du inte på nätet då, så finns du inte. Och för att synas och för att vara relevant så är en viktig sak att ha en e-handel. Google ser på det, så ska vi vara högst upp och synas den dag som en kund ska in och leta efter postboxar, så måste vi ha e-handel. Vi måste ha bra tydlig information. Så att vi har egentligen, sen så kanske inte majoriteten av affärerna går genom e-handel, men vår synlighet och vår första kontakt med kunderna är ofta via e-handel.
Och jag gissar att era Facebook Ads-budget är väldigt, väldigt begränsat. Man behöver liksom inte inspirera kunderna till att köpa en postbox, utan att kanske den är mer sökordsbaserad, det vill säga Google Ads-budgeten är kanske desto större, och då köper ni postbox och postbox-relaterade ord, och ni kanske till och med annonserar via Google Maps för att visa att här finns vi. Vi erbjuder postboxar och så vidare.
Det är exakt så det är. Alltså vi finns på en relevant, för någon, i princip är det så att man köper postbox för att du måste köpa en postbox. Det är någon som har sagt åt dig, posten som regel. Så här, nu behöver ni ha en postbox här. Eller du bygger ett hus och då måste du ha en postbox. Så att man kan säga att det är ju inte som kläder som du var inne på, där du går in och tittar och så ser du bara någonting snyggt och så bara, det här är coolt. Tyvärr funkar det inte så på postboxer, utan du ska ha en postbox och då söker du på något specifikt sökord. Köpa postbox, postbox Stockholm, postbox Malmö, vad det nu kan vara för någonting. Och då är det viktigt att vi syns där. Och då är det också viktigt att vi har en webbshop, vi har en tydlig handelsplats för den som går in. Sen kanske de ser den här postboxen och så har de en massa frågor, de vet inte riktigt, kan man bara köpa en box via nätet, för hur funkar det? Då är det enkelt för personer att ta kontakt med oss, och då har man kommit dit man vill, så att säga, med webbshoppen.
Vilka är era största kunder?
Alltså Peab, NCC och Skanska är ju de som bygger flest. Och de blir ju naturligt nog våra största kunder. Sen kan man ju säga att det är ju, om man skulle klumpa ihop bostadsrättsföreningar, så är det en stor kund. Alltså det är ju många bostadsföreningar eller samfälligheter som köper postboxar. För att din bostadsförening behöver postboxar. Antingen för att du vill ha postboxar. Du kanske vill kunna ta emot paket. Det kan man inte lika lätt via ett brevinkast. Eller för att posten bara sagt att du ska ha det och då skaffar du det. Sen kan man då se byggen. Alltså när du bygger ett hus. Så, eller flerbostadshus framför annat, så behöver man postbox. Och då är det ofta de stora fastighetsbolagen i grunden. Så tar man de här som bygger mycket, SBB har byggt mycket, har Balder, så de har ett antal av de här stora fastighetsägarna. Men du, ofta köper inte de in själv, utan de köper via en entreprenör. Och då kommer då Skanska, Peab eller andra, så att säga, byggbolag in.
Och i och med att Riksbanken har varit och höjt sina räntor likadant, så har det kommit ut med massa artiklar på Dagens Industri och liknande om att byggnadstakten har avtagit drastiskt. Alltså det här är ju enorma siffror på sjukt kort tid. Jag gissar att det här påverkar er.
Man kan säga så här, det kommer påverka branschen. Och det som påverkar branschen kommer påverka ju naturligtvis alla som är i branschen. Och vi tänker, någonting som jag, det är någon, också en lärdom jag har, men som vi ändå gjorde bra så att säga, redan tidigt i andra företag, det är att man liksom förbereder sig god tid för det här. Det vill säga att nu vet vi att vi vet att den totala marknaden för postboxar kommer sjunka. Hur ska vi minimera att vår del sjunker, eller hur kan vi till och med, så att säga, göra någonting positivt av det här? Och då kommer det här med, alltså, till exempel under då, vi kan kalla det en lågkonjunktur, där man, byggarna, de visar ju blodröda siffror, som Veidekkes vd sa till exempel, och kommer göra det till 2026 minst. Det vill säga, det är dyrt att bygga, det är svårt att få tillbaka de pengarna, så att säga. Och då börjar de att kunna leverera en box för ett lägre pris och till bättre villkor, blir då, så att säga, när man bara måste bygga fort och du gör vinst nästan hur du än gör, så är du kanske inte lika nogräknad när du köper en postbox. Du köper kanske det du har alltid köpt, även om det råkar vara lite dyrare. Medan under en, då om vi kallar det lågkonjunktur, så blir du helt plötsligt, måste du börja se dig om efter nya artiklar och bli lite mer öppen för en ny leverantör. Och vi, även om vi har vuxit väldigt mycket, så är vi fortfarande en ny leverantör förhållandevis. Då vill ju vi utnyttja lågkonjunkturen genom att, så att säga, vara relevanta, synas, kunna ge ett bra erbjudande, bättre än de andra. Och då kan ju vi helt plötsligt ta marknadsandelar, och förhoppningsvis kan då andra behöva agera på ett sätt som gör att de blir mindre relevanta. Höja priser för att kompensera för lägre volymer och så vidare, där vi istället kan vara mer, så att säga, aggressiva.
Och jag tänkte kolla, vad finns det för lärdomar att ta från de här kriserna som påverkar ens business extremt mycket?
Att bli relevant för kunderna, alltså vad är det relevanta för kunden när det blir en kris? Dels kan du se att en kund inte kan bygga någonting överhuvudtaget, och då finns ju inte den kunden. Men de som då bygger ändå, för det är ju fortfarande så att, alltså man säger att byggandet liksom sjunker dramatiskt, men då ska man säga att nästa år, 2024, kommer 40 000 nya bostäder färdigställas. För drygt år sedan så var det kanske upp i 80 000. Men 40 000, om vi ser historiskt, är liksom nästan, alltså det är topp i svensk historia, så att säga. Så att, ja, men det är ju fortfarande mycket som byggs och kommer göra det, alltså det kommer byggas under lång tid. Det finns också ett stort behov, vilket gör att man på ett eller annat sätt måste lösa byggandet. Alltså, vi ser vad är det viktiga för byggaren. Är det pris, är det kvalitet, är det funktion? Funktion, last mile till exempel, blir ju en jättefördel, för att det blir svårt att sälja huset. Och det är faktiskt så att postboxar är en sån bland många saker.
En tydlig USP.
Det är en tydlig USP. Kan du ta emot paket? Ja, men perfekt. Det gör att vi kan marknadsföra det när du ska köpa huset, och då blir det mer modernt. Det kan vara digitala postboxar som är enklare att förvalta, som ser mer moderna ut. Du kan öppna med app, du kan öppna med tagg istället för att ha en extra nyckel. Allt sånt där gör att, så att säga, bostaden ökar i värde, särskilt i förhållande till äldre bostäder. Och det är, så att det finns en massa saker som gör att vi kan bli relevanta och som gör att vi kan sälja fast det, så att säga,
är. Det är lite av en bostadsrättsföreningstrend där man liksom pratar om digitala tvättstugor och bygger en bastu för att höja värdet på fastigheten. Och snart kommer säkert AI att göra någonting också i entrén, att den liksom automatiskt öppnar dörren. Exakt. För att den har någon slags ansiktsigenkänning eller liknande. Du nämnde Veidekkes vd som sa att 2026 så kommer bostadsbyggandet att sätta igång igen. Är det här räntebaserat?
Nej, men det han sa egentligen var att fram till 2026 så ser vi att byggarna är väldigt svåra att göra lönsamma. Det var så han sa. Det är väl egentligen någon förhoppning om att efter 2026 då skulle kanske prisutvecklingen göra att man kan få tillbaka pengarna på det sättet, eller räntan kan vara lägre så att det är lättare att, så att säga, finansiera ett bygge. Men det, alltså just nu om man ser framåt så kan man bara säga att det finns en jättestor efterfrågan, och efterfrågan då brukar man lösa det på något sätt. Men man kan säga att idag, hur man finansierar ett bygge idag har förändrats. Alltså det, förut kunde man ju sälja ett bygge, det var ju bara att säga att nu ska vi bygga ett hus här, kom och köp, och sen så la folk in 2 miljoner och så fick man sin bostad efter 2 år. Idag kan du inte göra så, för du vet inte vad bostaden kommer kosta om 2 år att färdigställa.
Och vad är din makrotake? När tror du att hela den här maskinen kommer vända igen?
Alltså så här, det finns ett behov av att bygga. man behöver hitta finansieringsmodeller. Det kommer ta tid, men säg att det är rimligt att, alltså, vi kommer ha 30 000 för få lägenheter byggda 2025. Det är inte hållbart. Man kommer bli tvungen att bygga mer. Om det blir att finansiera via befintligt kapital, om det blir statliga subventioner eller någonting. Så jag tror att från 2025 så kommer man börja hitta nya modeller för att finansiera bostadsbyggandet. Så enkelt är det.
Men det känns som att det kommer vara ganska tufft minst fram till 2025. Och det här gäller inte bara fastigheter, utan det gäller kanske också e-handel, retail generellt och så vidare.
Ja, det blir mindre pengar att köpa för. Och mindre pengar att köpa för betyder att det påverkar e-handeln. Men även då blir ju då, så att säga, last mile blir ju lika viktig för det. Alltså säga att det blir 30 miljoner paket istället för 50 miljoner paket. Att marknaden går ner lite istället för upp lite. Det är fortfarande enormt mycket paket. Folk vill ha paketen. Man vill ha den levererad på ett bra, tryggt sätt. Du vill fortfarande ha dem, så att säga, hem istället för att behöva gå till kanske en butik som ligger ibland nära, men oavsett så är det en extra tur liksom, och så ska du bära paketen.
Och det som är grejen är ju att e-handeln generellt har ju en underliggande tillväxttakt, och den brukar ligga mellan 10-20%. Globalt ligger den på 20%, så varje år så blir marknaden 20% större globalt, och man behöver inte göra någonting, eller man behöver inte förbättra sin business. Man går till jobbet och så svarar man bara på mejlen från kunderna, och så går man hem igen. Och sen så växer man ändå med 20%. Det här är ganska nice, och det här kommer ju driva på last mile-utvecklingen naturligtvis och öka antalet paket som skickas och ställa nya utmaningar gällande samhället. Alltså man pratar ju om att innerstan i Stockholm kommer vara ett knökfull med lastbilar och liknande, för de ska leverera paket överallt hela tiden. Och sen är det Budbee-bilar som sladdar förbi ens hus eller lägenhet 6 gånger om dagen för att leverera paket. Alltså det här är ju saker som inte fanns för 5-10 år sedan.
Så man får in ganska mycket paket i en bil, och det blir ju, så att säga, med till exempel då paketboxar eller då, så att säga, postboxar, så kan du ju leverera, du blir lite friare i när du kan leverera. Annars måste du till exempel leverera mellan klockan, säg att det är ett vanligt som det var för kanske 10 år sedan och fortfarande i stor utsträckning. Du kommer hem från jobbet klockan 5, efter klockan 7 så vill du inte ha leverans, i alla fall inte efter klockan 9. Så där har du ett ganska litet fönster. Med paketboxar och leveransboxar så har du ett mycket större fönster. Och som sagt, att packa bilarna med mer paket behöver inte göra att det liksom blir fullt med bilar i stan, det skulle inte jag säga. Så att det är nog lite myt, så att säga. Plus att, låt säga att du tar bilen till Willys för att hämta ditt paket, så är det ju kanske 10 bilar som måste åka till Willys för att hämta paket istället för en lastbil som kör till de här 10 adresserna. Så att, ja, visst, i stan går man väl ofta och hämtar sitt paket, men jag tror du kan öka e-handeln bra mycket utan att det innebär så mycket fler bilar, särskilt om du bygger effektiva last mile-system, det vill säga till exempel postboxar.
Och det är exakt det här jag vill snacka om nu i timmar. Det här ska bli skitkul, Olle. Men jag tänkte bara fråga, vad är skillnaden på en postbox och en brevlåda?
Ja, exakt. En postbox innehåller flera brevlådor. Och sen kan man, så det är grundtanken i en postbox. En postbox är brevlådor i system som då får plats lämpligt i ett trapphus egentligen. Men sen kan man säga att det som är liksom hemlighet eller liksom det stora med en postbox som gör att den blir så mycket mer funktionell än en brevlåda är att du kan öppna, eller brevbäraren då, eller den personen som har nyckel till centrallåset, kan öppna hela systemet och sortera in paket.
Så och det är betydligt mycket mer effektivt då, gissar
jag. Jättemycket mer
effektivt. Än att springa i lägenhetshuset upp för trappor och ner för trappor och åka hiss hela tiden.
Exakt. Det blir mindre spring, det blir tystare, det blir mindre lukt som kommer in i inkasten, och du kan istället få in precis paket som du inte kan få i ett inkast. Ett inkast får du in kanske 2,5 cm i eller någonting sånt där.
Och låt oss snacka om själva postboxen också då. Mm. För postboxen som jag har sett är huvudsakligen kuvertbaserad. Det här är ju EU-reglerna du snackar om, det vill säga en viss höjd, kuverten ska passa in och så vidare. Nu känns det som att det håller på att vidareutvecklas, att man också kan leverera paket och liknande till föreningar.
Exakt, och det är det som är, så att om man tänker sig brevlåda eller en gammal typ av postbox eller postbox som är i vissa länder, så är det bara en springa, och de är ju ganska värdelösa. Då kan du bara leverera väldigt platta paket upp till kanske 2 centimeter eller någonting sånt där. 1 centimeter beroende på vad det är för inkast. Men med de här centrallåsen som finns i till exempel Sverige, Norge, Frankrike, Belgien och ett antal fler länder, så kan alltså då brevbäraren eller då den som har behörighet öppna hela postboxen och då sortera in, så att säga, paket som är lika stora som facket. Och facket kan ju vara egentligen hur stort som helst, eller ja. Det kan ju åtminstone vara 40, 50, 60 cm högt, lika djupt, lika brett. Så du kan ju få in väldigt stora saker. Och det gör ju att du ökar funktionen av en brevlåda på ett sätt som för kanske 10-20 år sedan inte var relevant, för du fick ingenting annat än brev i. Men idag så är ju en stor del av det du får hem i då teoretiskt sett brevlådan e-paket så att säga. Allt från apoteket skickas som varubrev så att till exempel äldre personer som behöver mediciner får det levererat hem till dörren. Så att de som säger att en paketbox eller postbox är någonting som liksom då skulle vara negativt för äldre eller gör att de inte måste röra sig massa för att få sina brev, det är ju precis tvärtom. De får det relevanta sakerna hem nästan till dörren så att säga. Så att det här, jag skulle säga att det är en postboxar är redan idag en viktig funktion i alltså en viktig del av last mile logistiken och vi kommer att vara med och göra det ännu viktigare. Vi vill också på sikt att man även ska kunna ta emot andra typer av paket. Alltså egentligen det som DHL levererar, UPS levererar, postens så att säga. Posten har ju två delar. De har ju dels de som delar ut brev och paket, varubrev. Och sen så har de det som är rent paketleverans så att säga. De har ju idag inte tillgång till postboxen. Dit är vi egentligen på väg. Så man kan säga att postboxar är en framtidsbransch. Det är en del som tänker så här, postboxar finns inte kvar om ett antal år. Vadå? Det var då brev, det går ut, det slutar. Dels kommer inte brev. Brev kommer finnas kvar lång tid framöver. Men framförallt så är det där man får paket. Så att om man tar till exempel i boxen, en jättebra lösning. De tar emot kanske, kan det vara 10 miljoner i teorin av de här 120 miljoner paketen som skickas. Postboxarna då kan redan idag ta emot 40 miljoner av de här paketen. Så att postboxar är ju egentligen leveransboxar. Och som sagt, utvecklingen går mot att de kan ta emot ännu fler paket.
Men utmaningen är väl att det saknas industristandard just nu, känns det som. Alltså just nu så kan man skicka varubrev och liksom beställa med mobilskal eller sladdar och liknande. Då är det ju fine. Men så fort man går in i apotea-segmentet och ska beställa krämer eller kanske till och med parfymer. Det är inte så stort. Det skulle få plats i postboxen, men det kanske inte skulle få plats i brevlådan.
Exakt. Och därför behöver ju fler ha postbox. Så att vill du öka din möjlighet att få så att säga last mile, så är postbox den bästa lösningen. Och postbox kommer också då, som jag sa, på sikt bli mer leveransvänligt så att säga, även för andra distributörer. Men du sätter fingret på den, det finns idag ingen industristandard så tillvida att till exempel DHL kommer ju inte in i en postbox, för de har ju inte centralnyckeln och får inte heller centralnyckeln. För det är bara de som delar ut postbrev, vanliga klassiska brev, som kommer åt de här. Så att det som är nästa steg för postboxutvecklingen och det som egentligen alla de liksom stora aktörerna på postbox håller på med, det är ju att jobba med last mile även för DHL, UPS och andra de här aktörerna. För de kommer idag inte in i postboxen. De måste vända sig till exempel då Instabox eller e-box eller någonting sånt där. Men i och med att postboxen redan finns på plats, postboxen är lika stor som en e-boxen eller någon annan box, så är det ju ett väldigt bra medium att jobba med, så att säga. Så att, men det finns inga API idag mot deras system, så det är väl den största delen av det du kallar då industristandard. Det finns ännu inte riktigt väl definierat de här storlekarna så att DHL vet när ett paket går in eller inte går in i postboxen. Man måste också se på hur vet man att det finns plats i postboxen. Låt säga att du som köpare så att säga beställer hem någonting till din postbox, då måste du veta att det är också ett ledigt fack. Så det är ju mycket så att säga se på. För när brevbäraren kommer dit och det är fullt i facket eller det inte finns något extra fack att placera i, då tar de bara varubrevet och tar det till närmaste utlämningsstället så hämtar du det där. Det systemet finns inte riktigt för andra typer av paket än just varubrev. Så det är mycket man måste se på. Även juridiken som väl idag känns nästan löst, det är ju liksom så här, vem står faran för när det har avlämnats? Säg att DHL lämnar ett paket, vem tar ansvaret för det? Och sen säger den boende att jag inte fått något paket. Och så säger DHL, jo men det har du ju.
Och det här med logistik har ju väldigt olika mognad och också tillvägagångssätt i olika länder globalt. Och kollar man på, säg Kina eller till och med Spanien, Tyskland, Frankrike, USA, så är ju själva tillvägagångssätten av leveranserna väldigt olika. Men också hur långt fram de är. Finns ett industriledande land som ligger längst fram i det här där man kan dra lärdomar ifrån?
Alltså
Sydkorea kanske?
Alltså att Kina ligger långt fram på paket, det är, så är det. Det är ju en så tät och stor befolkning så det är lätt att ta fram sådana funktioner, medan då Sverige naturligt nog är så att säga mindre tätt. Men man kan säga att det finns ingen i Sverige så att säga, som etablerat sig i Sverige som är särskilt stor på det här. Och det är ju fortfarande för att alltså, man måste fortfarande lösa de här industristandarderna för att det ska gå att göra någonting av det. Plus att det är mycket annat du måste ha en volym, det vill säga att någon måste investera enormt mycket pengar i att placera ut sådana här. Och där återigen fördelen postboxar. Postboxar finns redan idag i 1,2 miljoner så att säga, för 1,2 miljoner hushåll. Om du ska komma in som en då aktör utifrån så ska du på något sätt lyckas placera ut en massa så att säga paketboxar, du ska få möjlighet att göra det. Om man tar till exempel Postnord har börjat placera ut paketboxar, i boxen har börjat placera ut paketboxar och plötsligt säger Stockholms stad att här får de inte stå längre. Så nu måste de plockas bort. Så nu får så att säga e-boxen och Postnord plocka bort, vad är det? Jag vet inte, många hundra system som står ute i Stockholm, för de passar inte där. Och då är det tillbaka på ruta noll. Och det här har de ju investerat, jag vet inte hur mycket pengar. För det är inte bara att placera en box, var ska den stå? Det är ju någons mark den ska stå på. Så det här är ju, det är en svår sak. Det är lätt att tänka att så här, det finns en marknad, det finns aktörer i Kina eller Spanien eller vad det kan vara. Men den är väldigt landsspecifik. Du måste lösa mycket problem lokalt för att komma dit. Och det är ofta lokala aktörer som bygger ut de här systemen. Sen kan man tänka sig att det på sikt till exempel, jag menar, om det finns en, när det finns en färdig infrastruktur för det här, då kan ju större aktörer kanske köpa in sig i de här eller använda de här systemen. Men jag tror inte att vi kommer se en utländsk aktör som kommer bygga upp de här systemen närmaste åren i alla fall. Utan jag tror att de kommer att köpa in sig i någonting. Så det är väl min take, min makrotake då, om man ska ta på hur det kan utvecklas med utländska aktörer. Så.
Och kollar man på Last Mile generellt, vilka tillvägagångssätt finns det idag och hur kommer de att förändras över tid? Alltså, jag gissar att det är Budbee-tillvägagångssättet, att man kör hem paketet till dörren. Nu för tiden heter de väl Instabee. Just
ja, det är roligt.
Man kommer aldrig ihåg det. Nej. Men de slog ihop med Instabox.
Exakt, för något drygt år sedan. Exakt.
Och sen så finns det såklart vanliga varubrev och någon person kommer hem och lämnar det hos en, och så finns det liksom paketleveranser och så vidare. Kan man generalisera det här, hur det ser ut idag och hur du tror det här ekosystemet kommer att förändras de kommande 5-10 åren?
Alltså idag, man kan säga det man, alltså last mile är ju antingen att du själv får gå och hämta paketet, då kan man säga, då har man ju inte löst last mile. Last mile är att du ska slippa gå och hämta paketet 1,5 kilometer bort, som då en mile skulle vara.
Utlämningsställen.
Precis, och det är
hemskt.
Ja, exakt, det är hemskt, och det är det man då vill undvika. Så man kan säga, last mile kan ju idag egentligen bara lösas på två sätt. Det ena är att då den här personen, typ Budbee-bilen, och den här chauffören knackar på eller försöker få en kod eller någonting, och sen så ställer den paketet i dörren. Det passar för många personer. Ja, men ställ det bara vid dörren. Sen kan det vara att du är bortrest, eller det kan vara att det är många som plockar paketen i det trapphuset, eller du bara tycker att det här, jag vill inte ha min, vad det nu kan vara, en klocka kanske som har köpt eller någonting, stående i trapphuset i x antal timmar. Låt säga att du bor i ett jättetrapphus där det är liksom massa människor som rör sig, då kanske inte känns så tryggt. Då är ju allt alternativet då, för att de inte ska då knacka på dörren eller ställa vid dörren, det är ju att man har en postbox i entrén. Alltså det vill säga en låst låda där du kan lämna paketen. Så att alternativet är ju de här till exempel då i boxen, som, eller då Budbee. Budbee är ju inte bara att de kör till den boende, utan de har ju också då paketboxar. Men paketboxar är ju egentligen ingen lösning på last mile, för att de är ju egentligen bara som ett utlämningsställe. De finns hos ett utlämningsställe. Det är ett effektivare sätt eller lite annat sätt att lösa, eller så att säga att distribuera ut paket utan att lösa last mile. Så att då är det ju egentligen, om man inte ser på postboxar som lösning, vad är det då? Ja, drönare, men det är liksom, det är egentligen mer, hur ska den knacka på dörren? Ska den flyga in genom? Vi är inte riktigt där, tror jag, utan det passar mer kanske för sådana som ändå inte använder postboxar, det vill säga kanske villområden, kanske bondgårdar som behöver leveranser. Där kan jag verkligen se för mig att det kan vara en bra grej. Om man tar i boxen som ett exempel, de har ju då tänkt att de ska placera paketboxar ungefär som postboxar, det vill säga att man ställer det på någons mark och så försöker man bygga en täthet i det här. Så att du har, kanske inom varje kvarter skulle de väl vilja att de hade en paketbox, och så skulle man då kunna leverera paket till. Men det är ju att bygga upp den här infrastrukturen är så svår, för att helt plötsligt så måste då någon måste ju ge gratis mark. Alltså någon måste säga så här, ja men här, ni kan låna x antal kvadratmeter från oss. Och jag menar, e-boxen måste ju då normalt betala för att man ska få låna den här marken och ge de här paketboxarna gratis. Och det här kommer ju också kosta massa pengar för distributörerna på sikt. För någonstans ska de här pengarna tillbaka. Så att, alltså, det här med last mile är svårt. Du ska också bygga API-er för det här. Finns det lediga paket? Hur många paket finns lediga? Hur stora är paketen? Hur vet man att det är avlämnat och så vidare? Så att, så som jag ser det, så är paket, alltså postboxar, att slå ihop det med paketboxar är den mest effektiva lösningen. Och den väg som det kommer ta, för det är redan flest paket idag som delas ut i postboxar. Det är den största, så att säga. Så att göra större fack, att öka storleken på facken och att göra att fler aktörer får tillgång till postboxarna, det är väl det jag tror är det mest effektiva sättet att lösa last mile.
Jag sitter och googlar nu på någon slags Big Mac-index för frimärken eller för leveranser. Alltså min tes här är någonstans att det var dyrare förr att skicka brev och paket än vad det är nu. Och anledningen är att det är ett mer effektivt flöde idag. naturligtvis behöver man kolla på någon slags inflationsjusterad kostnad här. Men det vore intressant att se och liksom prognostisera lite hur framtidens logistikkostnad kommer att se ut. För min gissning är att i och med att man konsoliderar leveranserna till en och samma punkt i större grad än tidigare, så borde också kostnaden gå ner om man jämför med instabil.
Det ena sättet att få ner kostnaderna är ju att öka volymen. Den andra sättet att få ner kostnader är ju att ha effektivare bara körningar så att man fyller bilar bättre och så vidare. Sen är det ju så att säga två motstående. Jag menar, du vill ha så hög så att säga servicenivå som möjligt, det vill säga att kunna lämna det vid dörren eller knacka på dörren. Det är ju så att säga högsta tänkbara servicenivån, men det är ju också så att säga lite mindre effektivt för i alla fall paketutdelaren. Sen kan man säga att det är effektivt för en boende, för den slipper istället ta bilen eller gå till var det nu är någonstans som ska hämta paketet. Men om man ser på själva utleveransen, och här fyller återigen, för att komma tillbaka till det, postboxen en bra funktion. För att du behöver inte springa upp i entrén, hitta och ställa vid rätt dörr där det som står osäkert, utan du kan samla fler paket på en gång. Om fler aktörer samarbetar så kan du också ha färre, så att säga, Instabi då skulle kunna köra ut även för DHL i teorin. Och sånt här har ju ett naturligt sätt att lösa sig, för att kostnaderna måste ju alltid, det är alltid en konkurrens och du måste alltid komma ner i kostnader. Och man kommer se på sätt för att få ner det. Och jag tror att om man säger att vi som är last mile hanterar den delen jag ser, två av de delarna kan ju inte jag egentligen påverka, det vill säga totala volymen, den är vad den är. Hur de här logistikföretagen sköter sin logistik för att få den så effektiv som möjligt, det är inte heller någonting för oss. Utan det vi kan göra på Boxigon är ju att tillhandahålla ett bra ställe att leverera posten effektivt. Det vill säga en postbox i entrén, du slipper springa upp. Och det är mycket tid det tar att springa upp. Du ska knacka på, det kanske någon du måste stå och prata med någon sekund. Kan du bara komma in så att säga i paketboxen, lämna in paketen, så är du färdig liksom. Och så skickar du ett sms att nu är du lämnat. Och när man väl är enig om ett ställe att lämna paket i, så blir det ju också naturligt nog billigare. Så att idag finns det ju egentligen inte någon, som sagt, e-boxen är ju en lösning. Den används ju inte jättemycket. Instabox, det är ju ganska få paket som kommer dit. Av de här 120 miljoner paketen så jag vet inte hur många procent, 5%, jag bara gissar, som man kan lämna där, 10%, någonting sånt. Jag köper mycket på webbshop. Jag får väl det mesta av mitt antingen till en närliggande så att säga butik, ofta inte så närliggande ska tilläggas. Alltså jag bor i Älvsjö, det är ju ändå ganska centralt. Jag får ofta åka min närmaste, ofta får jag DHL-leveranser till Gubbängen som ligger, ja, kan det vara 2,5-3 kilometer bort. Så det är liksom en, och ska då cykla så tar det en timme. Ja. Men så att det att ena som är standard skulle påverka priset. När det väl finns en bra infrastruktur för last mile, då tror jag att paketpriser eller leveranserna kommer minska i pris. Och det kommer bli enklare att så att säga, det kommer göra det enklare också för webbshoppen. Att det kommer bli enklare då egentligen också att köpa såklart. För dels blir det billigare och dels blir det lättare att veta vart du får paketet och att du får det nära.
Och känner du att vi har tagit med allting nu gällande last mile? Eller är det någonting du känner att shit, det här borde vi snacka om?
Jag tycker att det viktiga är att last mile redan finns, som sagt, och det har jag sagt. Alltså det är stora paketen som kommer. Jag tycker att det är viktigt att säga att det är en jättespännande bransch och att det är så många som jobbar i den. Och det är så stora värden i den här branschen. Men att man håller på med det så pass länge. Men jag tror posten, deras paket, så att säga, division, inte de som delar ut brev, började jobba med en gemensam standard för paketleveranser som kallas SESAM. Och det tror jag, nu freebase, alltså att det började 2012 och man hade någon ambition att det här skulle finnas ett system för så man skulle kunna leverera ut paket i Volvo-bilar och postboxar och så vidare. Ja, men man pratar om att det kanske skulle ut 2016-17 och det har fortfarande inte levererats eller etablerats. Så det är en jättemarknad, det finns jättemycket pengar i den här branschen, det finns jättestora behov hos kunderna och ändå är det så fruktansvärt svårt att lösa standarder. Så det här är en så himla cool bransch och jag tror att den i många år framåt kommer dra till sig jättemycket pengar och att det kommer, alltså någon gång, man har sagt så länge nu, så kommer det finnas en jättehäftig standard för att ta emot varor eller paket så att säga närmare hemmet och säkrare.
Och ditt eller ert bolag Boxigon omsatte 23,9 mil år 3. Det går ju fort det här.
Ja.
Vart är ni om 5-10 år?
Vi är ju långt över 23,9 miljoner i alla fall, så kan jag säga. Nej, det får vi se. Alltså paketboxar, eller så att säga leveransboxar, när vi kan ta nästa kliv i det, när det är fler aktörer, så att säga, förutom då brevutdelarna som kan dela ut, då finns det egentligen inga gränser för den här marknaden. Men man kan väl säga att vi kommer växa mycket i år, kanske inte dubbla vår omsättning, och vi kommer växa ännu mer året efter. Så var är vi om 3 år? Ja. Vi ska väl åtminstone gå mot 100 miljoner och framförallt så ska vi vara en, så att säga, en viktigare del av Last Mile än vad vi är idag. Och idag är vi redan en viktig del av Last Mile.
Och kanske testa inspirerande Facebook ads.
Alltså så här, det är för att kunna kommunicera. Idag vet inte folk riktigt det här med fastighetsboxar, hur bra det är för Last Mile. För man tänker fastighetsboxar, det är bara, eller postboxar, jag kallar det både och. Det är bara liksom en tråkig grej för brev. Så att, tack för liksom tipset, får jag väl säga. Jag tror att det kan vara ett bra sätt att få folk att förstå att här kan du få ta emot paket.
Precis, alltså utbildande syfte. Tänk dig ett krispigt klippt klipp som skulle passa på TikTok. Och så kör man den i liksom 16 olika variationer. Och sen så driver man det som ads mot olika målgrupper kanske. Och utbildar Sverige inom postboxar.
Skitbra, alltså verkligen på riktigt. Det känns som att jag skulle vara här och prata om mitt, men det är mest jag som får inspiration här, känns det som.
Men jag tänker att max 1% av marknadsbudgeten ändå. Ja,
man får börja någonstans. Men jag pratade med min kollega innan jag satte mig här, för vi skulle liksom peppa upp varandra lite grann, eller mig. Och då sa vi det att, alltså det här med marknadsföra hur bra fastighetsboxar är för paket. Man är så fast i att fastighetsboxar, postboxar är någonting för brev. Men det är ju egentligen en leveransbox, och det är det folk måste förstå. Jag tror att ju mer också folk såg det så, ju lättare skulle det också vara att få de här, så att säga, industristandarderna att komma på plats. Så att utbilda, det vill säga marknadsföra oss tydligare och är lite häftigare medium. TikTok, vad sa du, Facebook, TV kanske går bort, jag vet inte.
Men jag tänker framförallt PR, branschtidningar, Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Market, tidningen Market. Känner du till den?
Nej.
Ring dem nu.
Tack för tipset. Jag ska ta reda på det efter mötet här, eller efter vår trevliga podd.
Och så finns ju så här nischmagasin för logistik också, som inte jag minns. Men det är nice med de här nörderierna som finns.
Skitbra, alltså verkligen. Nej, men jag gick igång på det där du sa med Facebook. Alltså det tror jag definitivt på. Det blir skitbra. Och TikTok.
Men Olle, jättetack för att du tog dig tiden att komma till podden. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
Åh herregud, kul. Alltså det är på gränsen att, jag vill ju egentligen inte det, men det skulle vara kul om en konkurrent också satte sig här och poddade lite grann. Annars är det ju till exempel i boxen skulle man vilja ha hit. Alltså det är ju också en konkurrent på ett sätt. Det är också en viktig aktör som ju driver den här marknaden framåt. Det här med last mile, alltså om du tänker dig att det fanns ett sömlöst sätt att få sitt paket närmare hemmet än vad du får idag, det är klart det skulle påverka den här branschen positivt, alltså i handelsbranschen generellt. Det är klart det är lättare när du vet att du köper ett par skor, och istället för att först gå 1,5 kilometer och hämta paketet och sen kanske du måste byta det, då måste du gå 1,5 kilometer tillbaka, så har du en box bara precis nedanför huset eller till och med i trapphuset där du kan få ut ditt paket, och sen så testar du och så bara, nej men det här funkar inte, ja, men då kan jag bara lägga tillbaka dem i samma låda. Alltså det är ju, jag menar, det skulle ju verkligen kunna vara positivt egentligen för branschen som helhet. Så att
nej, men exakt, det är ju en klassisk tillväxtdrivare. När man förbättrar upplevelsen så växer branschen ännu snabbare.
Precis.
Men jag ska testa e-boxen och kolla om jag kommer i kontakt med dem. Om man vill komma i kontakt med dig, Olle, hur gör man det?
Dels har vi vår www.boxicon.se, alltså boxicon.se. Där, det är ju vår hemsida, där finns uppgifter på hur man når mig. Jag finns på LinkedIn såklart, Olle Årman, Facebook, men där är jag inte så jätteaktiv. Så att gå in där.
Vi kommer länka allt i show notesen också, så är det enkelt för lyssnarna att höra av sig till dig. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spengler så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du tycker att det här vore ganska soft och jag vill höra mer av det här. Jag vill också tacka dagens sponsor som är tillbaka. Trade har ju hjälpt denna podden att finnas sedan dag 1. Och nu är de tillbaka som sponsor. Trade är ett fantastiskt bolag som erbjuder tillväxtfinansiering utan lån. Om du vill växa ditt direct-to-consumer-brand ännu snabbare och du inte pallar med att ha en massa investerare med på tåget, utan du vill göra det riskfritt, så kan du göra det genom Trade. Gå in på treyd.io så kan du få krediter och så slipper du utspädning av dina värdefulla aktier. Jag vill också tacka Mikaela Dors som klipper podden. Hon är typ världens bästa poddklippare. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
Hej då!